Timotheus, en vernissage P till de A, en malm till de A, paragraf, konstmuseum. Det första som drabbar besökaren vid konstmuseet är den totala bristen på kontextualitet. Exempelvis har museet en tenden och entrén, i ett infall av mild anakronism, ambivalens och hypokondri, placerat en rymddräkt klädd med hörning så att den blockerar ingången. För den akrobatiskt lagde besökaren väntar sedan en minst sagt märkligt disponerad hall med inbyggd garderob. Garderoben är för övrigt den enda hästen i byggnaden, frånsett en tämligen smaklös bronsstaty på fjärde våningen, men vi återkommer till den, men är fullständigt utbildad för uppgiften. Undertecknad lyckades inte lämna in kavajen med mindre än att en mellanstor höval bytte ägare. Även resten av hallen innan själva utställningen är förfällad för sitt eget höga nöjes skull. Inne i Karl Larsson-salen har ett gediget helgeron med närmast sadistisk omsorg uppfötts. Med vinterblot, denna den svenska konstens kanske allra mest dramatiska fornhistoriska skildring, har här hänsynslöst paroderats i Ögghut på Stängel. Fjärran originalet södesmättade klanger av nordisk koribantik har häcklaren här enbart tarvligt försökt ge verket något slags bondkomisk ton, genom att förse centralgestalten med ett par försvarliga knävelborrar liksom även pratbubbla med texten, bajen, bärs och bira. Som om detta oförskämda tilltag vore nog har inget övrigt till då det bestått i just detta konstverk, men Gustav Vasas intåg i Stockholm har, hör och häpna, inte bara besudlats med en riktigt tafflig, mjuk pornografisk stranddragarfantasi av någon misslyckad dansbandsångare fast i 1980-talet, utan även förflyttats till Bollywood-setting i nutid och bytt ut den församlade menigheten mot en berusad student med sina egna idéer om monarki, vilka hörs på det medföljande ljudband som konstnären sadistiskt satt på både repet och mycket högljutt spelar upp för museets besökare. Som konstrecensent frågar man sig hur Karlner egentligen är funtad. Vad vill han säga? Ingenting antagligen. Fortsätter man in i nästa sal, framstår plötsligt den föregående som rent ögonodis. Här har tydligen en fet nu med Parkinsons syndrom varit någon slags genomgående förgrundsgestalt och tillåtits gå till smaklösa excesser i såväl färg och form som konsistens. Tackhöjden har sänkts till ringa 4 decimeter och hela rummet har hytts ut till en rörmonteringsfirma som däruti till vardags förvarar sin arkiv. Den som dristar sig att krypa in i det ogästvänliga skiffet får det synnerligen tveksamma nöjet att få byxorna fullproppade med smör och knaperstekta isterband. Om man åtminstone för ett ögonblick dröjer sig kvar, står det heller inte på innan rummets arkitekt kommer traskandes i förtoga och oförklarliga sandaler av plast. Runt den halvfigur står en odör, som i mycket skiljer sig från den lättramigt musella, som hägrar över byggnaden i övrigt. Till råga på eländet framhärdar denna individ i sin vidrighet i det, att han med malplacerad kättja smeker sig med hårs i motlut, och väl synt har den äppeligen kunna upplättas ens i grums. Om besökaren sedan lyckas rädda sig in i nationalromantiska galleriet, är lättnaden stor ända tills han når betraktelsen över Anders Sorns konstnärskap. Vad ända in i halva Hälsingland har museintendenten tänkt att Robert Wells har att göra i Karlexilikfärd? Och varför återfinns den tavlan i hoppknycklar i en soptunna bakom något som förefaller vara dörren till städskrubben? Till ytterligare förvirring leder den inte till någon städskrubb, utan till ett västmanländskt kalkbrott från tidigt 1400-tal. Längre bort finns en informationsdisk där man förgäves kan försöka påkalla uppmärksamhet genom ringklockan, bara för att få en 17 000 volts fetingsstötrakt genom lymfkörteln. Längs disken ligger flertalet nyligen kastrerade bältdjur med tomma blickar, numrerade från P till Ryssland, egendomligt nog också försedda med turbaner. Enstaka exemplar har dessutom frankerats och poststämplats, uppenbarligen i strid med gällande föreskrifter, och en låda med texten, bältdjur, färdiga för leverans, väntar på att fyllas. Bakom disken står en på en marmorpiedestal placerad ungman vid pass 14 år gammal. En skylt på hans högra axel gör gällande att han är en ytterst behjälplig, om man av någon outgrundlig anledning hyser begärelse efter att spela kanasta, ett påstående som förefaller tveksamt medan han samtidigt skriver insändare till lokalbladet, en nog så tidskrävande syssla, där han högljutt hackar in sina synpunkter i Alan Schiffer och förbannar allt kortspelande som djävulsdyrkan. Det genererad narcissism och ett avskivet uttryck för flertalet perversioner. Skulle någon till äventyrs våga att ens tänka tanken att hålla fram kopplecken är risken att sagda person blir moraliskt källhallad av den unga herrn överhängande. Man avlägsnar sig med spelad entusiasm och tar trappan till nästan våning. Om man skulle tycka att ens egna medhavda kläder inte riktigt håller måttet när det gäller mängden förslitningsskador, kan man glädjas åt det påtvingade ombyte som undvikligen drabbar en vid trappans topp, där en stor vuxen mongol med träklubba bryskt avtvingar besökaren hans paltor för att sedan överlåta dem åt en närsynt schimpans och dennes privata stämmangel, en monströs tingest, som dessutom brann och upphörligen spelade danska sorgmarscher. I utbyte mot trasorna får man en vadmalskapa och tre träskor i olika nyanser av gredelint. Man får också en sträng tillsägelse att dra åt helvete annars jävlar. Irriterad sliter man upp dörren till den intilliggande salen, varvid man osvikligt smäller igen den igen, brydd och skakad av scenen innanför. Istället stärker man sig med kaffe, lutar sig mot den usla maskin, som härför är direkt olämplig, varefter man får över sina byxor spilt den trögflytande jäga som gäller för kaffe här i byggnaden. Sålunda en uttråkad, en förnedrad. Stålsätter sig besökaren och sliter upp dörren igen, bara för att få en stor fet släggarakt i solarplexus. Jag bara frågar, hur kul är det? Attentatsmannen är dessutom begåvad med ett oskämtigt trä och en förflutet i frimurarna, varför ens första intryck knappast blir bättre när han hoppar fram och försöker värva besökaren med en halvgris spetsad på en herrgårdmanskylt och en fes fylld med ett konglomerat bestående av golfbollar. Brunsås och frigolit. När man väl kommit över misshandeln och chocken och har trängt sig förbi den vidriga våldsmannen, halkar man oss lyckligen i solnedgång över Arktis, ett bedrövligt stycke höpårgskonst utsmättat i fingerfärg på hela golvet. Upptagen som man är med att kravla sig på fötter märker man för sent att tackmålningen jockra föreställande vår samtids kanske allra mest överskattade och ute i stugorna allmänt bespottade riksdömt. Werner von Heidenstam har utrustats med en liten motorbåt och en villa vars fasad är klädd i grön frack. Nationalsurrealisten Boris Larssons perfida infall kan anas bak kompositionens konstnärliga djup, eller grund. Att denna nyligen får fortsätta besudla svensk kulturs finrum på detta flagranta vis borde skyndsammast åtgärdas med alla tillbuds stående medel. Stegel och prygel för mildare tillbud. Androm till varnagel och Boris till förmodad och förhoppad upplåning. Ursinnig stegar man in i spegelsalen och där har arkitekten fullständigt släppt det lilla förnuft som eventuellt en gång herbergerats i hans förtorkade skalle. En rutten hängbro leder över ett eldsprutande hål och till tonerna av imperial det marsch skjuter beväpnade skurgumor upp som svampar ur jorden. Om besökaren nu ändrar sig och förklarligt nog inte längre vill försöka bevittna hela utställningen trots avlagd entréavgift, infinner sig vissa svårigheter. Till att börja med spärrar skurgmorna utgången med strömförande taggtråd och slagtålig ståltitan. Därpå greppar de sina skarpslipade tvättsvampar och hugger in av hjärtats lust. Hoppande och krängande på den livsfarliga hängbron vinglar den panikslagne besökaren. Medan han fåfängt försöker undfly gummornas vinnande svampar. Med andan i halsen anländer nu musintendenten, en fettlagd herre med glåmig hy, som har ytterst ansvaret för musets konstnärliga inriktning, och som sannerligen därför borde tvingas vandra genom hela denna utställning släpande en större emplansvilla med komplett IKEA-möblemang, och en större källare i vilken förvaring av slag sedan länge varit en fritidssyssla för dess inneboende, vilka i sin tur en afton i maj i nådens år 1963 undfick tjusiga titlar såsom första av tredje graden, eller hedersparsa i hatt, som homaget till den underfundiga rapsodi av Gullan Bornemark Travestier det gemensamt publicerat ett överarbetat partitur för, innefattande bland annat, födda Pelle Pettersson drack sur bensin, i arrangemang för banjo, valskinströmmor och bastkjol, för vilken del höll ryktbarhet av herostratisk karaktär, och under en femdagars period var helst det gick bredde slugslitna men dock fullt ruggliga palmblad framför fossingarna och händerna, vissa kröp, på dessa av folkets förväntningar tyngda män och kvinnor, något som de knappast hade förutsättningar att leva upp till, vilket resulterade i ett ödesdiet västgötaklimax. Ni märker säkert ofta att ni själva drabbats av rejäla SKO. Setbacks, till följd av omgivningens nedbrytande påverkan. Så även jag vid minst tre tillfällen. Det första var i tonåren. Jag kom med anledning av en annons i Kamratposten i kontakt med en äldre dam med fägringsför, eller fägringar fel ord, besatt heter bättre, hur som helst. En äldre dam, besatt av unga män i min ålder och försedd med tillräckliga resurser för att omsätta sina befängda visioner i rask handling. Den småregniga torsdag då jag cyklade mitt eget hus runt första gången, jag var sen att lära mig ta högersvängar, kolliderade jag med denna energiska gumma och mejade ner henne i det dåligt rensade krondike vilket lustigt nog omgav min våning. Spratlande låg hon där tills jag återvände och darande försökte släta över fadesen, men åstadkom bara stor harmsenhet när jag misslyckades med att dra upp kärringen utan fast mer körde över hennes redan svullna ben med min däcklösa velosippe, resulterande i benbrott och sedermera rättegång där jag ådömdes dagsböter och samhällstjänst. Denna upplevelse åsamkade mig oerhörda sociala blessyrer såsom status av ogärningsman och opålitlig landstryckare, särskilt i de västra delarna av Halland. Den andra gången jag råkade i oförtjänt knipa PGA omständigheter över vilka jag inte själv hade möjlighet att styra, var flera år senare. Jag hade legat vid universitetet i 7 månader och var redan skuldsatt upp över öronen. Orsaken var lika pinsam som undviklig, till följd av att speldjävulen haft mig under sitt obändiga grepp. Större delen av mina störmunddrangor hade mina besparingar och tillhörigheter sakta men säkert avittrats eller förlorats till mer lyckosamma spelhajar. Sålunda stad i djupaste ekonomiska förfall, var jag tvungen att med alla upptänkliga medel försöka hålla mina många fordringsägare från dörren. Fordringsägarna var dessutom ett värre. Honande mig för fällstavningar och istället för täckjackans klädsamma komfort förordande ett indragande av mina besparingar, jagade de mig på sina sparkcyklar runt mitt hus några gånger varje förmiddag, för att sedan tända eld på kåken och gräva skyttegravar runt den, i vilka en bataljon tyskt infanteri placerades. Hårda bud således, även om jag med senapsgas i byxorna lyckades undfly ner i källaren, där jag förskansade mig bakom min farfars farsgrav. Verkligen pinsamt värre. Tredje gången på 2 veckor, som något slikt inträffade var det bestämt, och inte heller den fjärde vill jag med någon, som helst glädje minas, inträffade den alls. Ja, troligen. Hur som helst vill jag framhålla den stora påfrestning, som det innebar, och fortfarande innebär, nämligen ett undvikligt damoklesvärd, som ständigt hänger ovan min blottade strupe. Jag har till dags dato endast ett fåtal gånger nämnt detta för omvärlden, och samtliga gånger har jag fått överslätande vaga viftningar med händerna till svar. Enligt Krempelhubers kroppsspråkslexikon, 1937, betyder det, dina skosnören är knutna, men jag har kontrollerat mot grundhuts, tarot för sämre bemedlade, 1956, och funnit att det även kan innebära att personen som darrar med händerna ska få besök av en blinden hörning, vars insikter i vett och etikett lämnar mycket i övrigt att önska. Sålunda har jag tvingats notera att grundhuts beskrivning av dess beteende inte bara i allt väsentligt skiljer sig från de rekommenderade umgängesreglerna i stort utan dessutom gör det med en flagrant ignorans för hovdjurs normala beteendemönster. Därmed anser jag saken utagerad. Den tredje gången, som om världens destruktiva och fördömande pekfingrar riktades mot mig var utan tvekan ovanskildrade konstutställning. Att jag ens tog mig in i nästa sal efter skurgmornas och där satte eld på hela helket tycker jag snarast borde ses som en högst lovärd handling och inte som något möjligandes i fattet. Här skiljer sig min uppfattning från den postulerade av lagman Ruben Gunnarsson, vilken blev vägledande vid den uppföljande rättegång jag tvingades genomlida. Nu sitter jag här, Ersnod, och redogör sorgfälligt för dessa nyligen timade händelser på det, att ni må finna att jag skulle kunna kvalificera mig som likvärdig med vilken vanlig och skyldig medborgare som helst, ja som exempelvis Sten Warnerby, eller Jan Tejen, eller mannen där, utanför det gallerförsedda fönstret, med bågfilt i händerna. Jag ber vidare ha överseende med mitt uppträdande vid beskedet att mitt överklagande avslagits. Jag ska tvätta bort samtliga av de braskande och vädningsord riktade mot en person, som jag målat på ruinerna efter ert hus, som jag råkade bränna ner faktiskt mest av en olycklig slump, och lite för att jag kände mig en smula granse. Vara lite barnsligt kanske. Förlåt punkt med utmärkt högaktning och med erkännande av berörda instansers suveränitet allmänhetens tjänare, de sköna konsternas tillskyndare H.R.A. K. Jönsson.